Artikel 3, reportage. Kommunval 2026. Liberalernas Gulan Avci. Dags nu för den sista delen i vår serie där Peter Gropman möter Stockholms toppolitiker inför kommunvalet. Hur ska man lösa frågan med ojämlik bedömning av ledsagningstimmar? Och hur gör vi för att inte bli insnöade vid nästa snösmocka? Ja, det är några av de frågor som vi nu ska få svar på, och den här gången är det Liberalernas tur. Tidigare här under året så klev ju Jan Jönsson av sitt arbete som politiker och gruppledare i Stockholms stad. Och nu så ska vi få höra en ny gammal röst som tagit över.
Jag heter Gulan Avci och jag är oppositionsborgarråd för Liberalerna i Stockholms stad.
Du ska få beskriva hur du ser ut.
Jag har mörkt hår, brunt, bruna ögon. Skulle nog våga på så att jag är vältränad. Jag tränar väldigt mycket på gym. Normalviktig och normal längd. Jag är 165 centimeter.
Och du är ju nygammal inom Stockholms politiken. Vissa känner säkert igen din röst och ditt namn från tidigare fullmäktige sammanträden och sånt där. Men nu senaste åren har du suttit i riksdagen. Men jag tänkte vi får liksom catch up lite grann där. Berätta lite om dig själv.
Jag är ju barn till politiska flyktingar. Kom till Sverige som femåring 1982. Har vuxit upp i Bredäng, enda stället i Stockholm som jag har bott på, till dess att jag blev ungvuxen och flyttade hemifrån. Innan jag klev in i politiken 2002 så var jag aktiv i civilsamhället och var ordförande för Kurdiska ungdomsförbundet. Jag har ju kurdisk bakgrund då, rötter i den kurdiska delen av Turkiet. Och då började jag min politiska engagemang just här i stadshuset. Jag var fullmäktigeledamot mellan 2006 till 2018. Och sen så förflyttade jag mig över andra sidan vattnet till riksdagen. Och har varit ordförande för Liberalernas kvinnoförbund i 5 år. Och varit riksdagsledamot i 8 år. Också, jag har hunnit göra ganska mycket, inser jag när jag rabblar upp mitt CV. Nej, men jag har både varit partisekreterare och även utredare åt regeringen i frågor som rör utanförskap och integrationsfrågor. Och jag brukar skämtsamt säga nu att jag kommer hem efter 13 år i exil till mitt älskade Stockholm. För det kanske låter som en klyscha, men jag älskar verkligen Stockholm. Det finns ingen vackrare, tryggare och bättre ställe att växa upp i och forma sitt liv i än Stockholm.
Jag är lite nyfiken på, vad var det som fick dig att tacka ja då när Jan Jönsson sa att han skulle sluta i Stockholms stad så att säga och sluta med politiken helt? Vad var det som fick dig tillbaka?
Ja, men det är just den här drivkraften att få fortsatt vara med och engagera sig. Jag skulle egentligen lämna politiken efter riksdagsvalet. Jag hade aviserat att jag inte ställer upp för en mandatperiod till riksdagen i januari månad. Så det här beslutet i vårt parti fattades där i mars tror jag det var. Och Jan, tyvärr ska jag säga, för jag uppskattar Jan jättemycket och inte minst hans otroligt viktiga arbete genom åren i de sociala frågorna och i det förebyggande arbetet, inte minst när det gäller liksom kampen mot gängkriminaliteten. Så då var det många medlemmar som hörde av sig till mig, ville att jag skulle överväga och ställa upp och ställa mig till förfogande. Jag ska ärligt säga att jag funderade länge, därför att jag hade ändå bestämt mig mentalt för att jag skulle göra någonting annat. För det är ganska 13 år i rikspolitiken på heltid och sen dessförinnan många år som lokalpolitiker och fritidspolitiker. Jag kände att jag fyller 49 i sommar. Och man blir inte yngre.
Men vad var det som fick dig att säga?
Så här, det är en väldigt stor skillnad att vara rikspolitiker och kommunpolitiker. I rikspolitiken är det de här breda penseldragen. I kommunpolitiken så är det sakpolitik som är i fokus. Och man är nära liksom medborgarna på ett helt annat sätt. Och de beslut man är med och fattar, de ser man ganska snabbt göra verkan ute i samhället. Och Sen också givetvis den situation vårt parti hamnade i. Det var inte bara jag men också många andra. Då kände jag, ja, men både, jag tog mig en rejäl funderare. Har jag orkan? Har jag förmågan? Har jag viljan och har jag kapaciteten? Att ändå liksom skapa ett lag för att möta väljarna i valet. Och efter mycket om och men så kände jag ändå att jag står till förfogande. Nu sitter jag här och gör en intervju med dig.
Så kan det gå, höll jag på att säga. I den här serien så pratar vi om politikernas hjärtefråga. Mm. Vilken konkret fråga ligger dig varmast i politiken?
Jag skulle ändå säga att skolan är Liberalernas hjärta. Det är det som lägger grunden för att Sverige och Stockholm ska vara ett starkt välfärdsland. Att vi ska kunna vara en stark liksom, kunskapsnation. Men då måste vi också skapa förutsättningar för att alla barn, oavsett vilken del av vår stad man bor i, ska kunna gå i bra skolor och få samma livschanser att lyckas. Och skolan är vår absolut viktigaste fråga. Men vid sidan av det så fokuserar vi också väldigt mycket på trygghetsfrågor för stockholmarna. Och att Stockholm ska vara en huvudstad som också bejakar tillväxt. Så jag vill ta oss in i företagarfrågorna, för utan företag som växer, nya som kommer till och utan investeringar så kommer inte heller fler nya jobb skapas. Och då kommer det inte heller skapa attraktionskraft för människor att vilja flytta hit. Så skola och tillväxt och trygghet är våra viktigaste frågor vi kommer möta väljarna med.
Och på tal om Stockholms målgrupp är då synskadade och blinda här i staden. Och en fråga som har diskuterats i Stockholms stad under flera år är ju att stadsdelarna gör olika bedömningar när det gäller antalet beviljade ledsagartimmar. Hur ser du på den här problematiken?
Ja, men du inledde själv med att säga att det här har varit ett problem i många år. Och då tycker jag att det är anmärkningsvärt att man inte faktiskt vidtar nya åtgärder. Och det som jag tror är problemet här, det är att just biståndsbedömningen, den sker ju på stadsdelsnivå. Och då blir det också olika utfall och en orättvisa som uppstår i vilka som faktiskt får ledsagning och vilka som inte får det. Och nu har vi liksom testat att lösa ett problem i många år och uppenbarligen har det inte gått åt rätt håll. Och då undrar jag om inte det också är läge att lyfta upp de här frågorna på central nivå så att vi får riktlinjer som bidrar till att handläggningen sker på samma premisser. Och det tror jag skulle nog leda till att fler skulle kunna bli beviljade ledsagning.
Så en central bedömning liksom, som Stockholms stad gör för varje stadsdel då, eller?
Ja, alltså jag tror att man behöver titta över riktlinjerna till att börja med. För det är väl någonstans där som problemen uppstår. Om det är för otydliga riktlinjer som inte biståndshandläggarna kan förhålla sig till. För det är uppenbart så att det ser olika ut över i olika delar av vår stad. Och så ska det inte behöva vara. Din bostadsort ska inte behöva avgöra om du får rätt stöd eller inte.
Snöröjningen i staden fungerade ju ganska dåligt i vintras här. Det var i alla fall de flesta överens om, även de styrande. Hur ska snöröjningen i Stockholms stad bli bättre?
Men för det första så måste man ju titta på hur ser upphandlingspolicyn ut. Man kan inte bara utgå från prissättningen, utan man måste ju ställa mycket tydligare krav på de upphandlande aktörerna. Det är ju faktiskt katastrofalt att man misslyckats så stort under den här mandatperioden. Det är ingen liksom revolutionerande teori att gissa sig på att i Sverige så har vi kalla vintrar, i Sverige så snöar det, i Sverige så har vi liksom kyla och elände som gör att framkomligheten begränsas, inte minst för olika grupper som faktiskt inte har möjlighet att ta sig fram lika enkelt som dig och mig. Och då kan man ju inte fortsätta att ha upphandlingsavtal med aktörer där man inte faktiskt både kräver större liksom tryck på leverans, men att man inte heller följer upp det uppenbarligen. För det här är ju inte första gången som vi ser hur man misslyckas med snöröjningen. Jag menar att i ett läge där det snöar så mycket, att börja med att ploga och salta cykelbanorna och inte gångbanorna där personer med funktionsnedsättning eller äldre eller andra grupper som har svårt att ta sig fram att man försvårar för dem, det är ju faktiskt oacceptabelt. Så det här är ett totalt misslyckande och här behöver man göra om och göra rätt.
Och på vilket sätt ska man göra om och göra rätt då?
Ja, men dels att man ställer mycket tydligare krav på de aktörer som man upphandlar snöröjningen med. Men att man också faktiskt förstår att vintern inte är kort, den är ganska lång. Och då måste man också både ha resurser men också en plan för hur man ska kunna agera om det helt plötsligt kommer en snökanon och hela Stockholms gator är översvämmad av snö. Så att jag tycker inte man har hanterat de här frågorna rätt. Och det finns så mycket erfarenheter historiskt i modern tid som visar på att man har misslyckats ganska många gånger. Så upphandlingspolicyn behöver vi se över.
På riksplanet, inte långt härifrån, så är ju regeringsfrågan ständigt aktuell. Vem tar vem? Och här i staden styr ju S, V och MP. MP har ju samarbetat med borgerligheten i tidigare val här, men hur ser du på vem tar vem-frågan här i Stockholms stad när valet börjar närma sig?
Vet du att jag är den enda gruppledaren, mig veteligen, som har gett ett tydligt besked på hur jag vill att Stockholm ska styras efter valet. Det tror jag beror på att jag kommer som nybakad riksdagsledamot och i 8 år har varit med och sett hur det politiska landskapet har förändrats. Och mitt besked är tydligt. Jag vill ju givetvis ha ett maktskifte. I första hand så vill jag att de borgerliga partierna, det vill säga vi liberaler, Moderaterna, Centerpartiet och Kristdemokraterna, bildar ett styre om väljarna ger oss det förtroendet. Men jag är också realistisk och inser att det kommer inte hända. Och då har jag sträckt ut en hand till Miljöpartiet. Vi samarbetade förra mandatperioden i ett blågrönt styre. Det funkade bra och det är det jag ser framför mig för att få en realistisk möjlighet till ett maktskifte.
Och vad har Miljöpartiet svarat på det då?
Ja, men jag tycker det är positivt att de inte har sagt någonting. För det är ju också ett budskap om att dörren inte är helt stängd. Men ibland är tystnad också talande för något positivt.
Men sker det samtal just nu?
Ja, men just nu, jag har ju klivit in här med väldigt kort varsel inför valrörelsen. Allt mitt fokus nu är ju givetvis på samma sätt som jag tror det är Miljöpartiet och alla andra partier att ta sina egna partier och våra respektive partiers reformagender inne i valrörelsen och prata om vår politik. För först och främst så måste ju väljarna vilja rösta på Liberalerna här i Stockholms stad. Och då måste de också veta vad vi vill för staden när det både gäller skolan, tryggheten, tillväxten. Många andra frågor. Och sen när vi har ett valresultat där på natten den 13 september. Då får vi börja titta på den parlamentariska matematiken och agera därefter.
Men vad är det som liksom kan få dig att tänka att jobba med Miljöpartiet? Vad är det liksom i deras politik som du ser kan fungera tillsammans med Liberalerna?
Ja, men jag har ju som sagt suttit i kommunfullmäktige i 12 år innan jag lämnade stadshuset för rikspolitiken. Jag har alltid upplevt Miljöpartiet i Stockholm som en mittenorienterad parti som tror på tillväxt, företagande, som står till stora delar bakom Liberalernas skolpolitik. Men där vi liberaler också faktiskt tycker det är viktigt att vi både värnar miljön men också driver ett arbete för att minska utsläpp och få bättre klimat här i Stockholm. Så, och allt det här, och vi har ju till och med lyckats att sänka kommunalskatten tillsammans och ändå leverera en bra välfärd. Och allt detta gjorde vi tillsammans under förra mandatperioden. Och jag tycker att det, i kommunpolitiken så bör politiken vara mer orienterad mot mitten. Och här finns det goda förutsättningar att kunna ha ett sådant styre.
Och om Liberalerna får vara med och ta över makten här i Stockholm till hösten, vad är det första du kommer att göra då?
Ja, men självklart så kommer ju vi ta tillbaka ledartröjan i skolfrågan. Vi kommer säkerställa att vi får en riktning för skolan som gör att inget barn lämnas efter och inget barn hålls tillbaka. Utan att vi har rätt fokus på kunskapsuppdraget som leder till att fler elever lämnar grundskolan med fullständiga betyg och får behörighet till nationella program på gymnasiet. Det är det överordnade målet. Därför att de barn som växer upp idag, de är morgondagens arbetstagare, företagare, innovatörer, och då måste vi också ge dem en bra grundplatta att lyckas i livet. Och för oss är skolan också otroligt viktig brottsförebyggande åtgärd. Ser vi till att barn lyckas ta sig igenom skolan med godkända betyg, då kommer vi också minska nyrekryteringen till de kriminella gängen. Och Nu har vi gjort väldigt mycket på det nationella i det som rör det repressiva för att komma åt de gängkriminella och ledarna för gängen. Nu måste vi i Stockholm börja lägga än mer fokus på det förebyggande, och där spelar skolan en avgörande roll.
Till sist här, tre snabba frågor med två alternativ i varje. Mm. Som sagt, det är snabba vändningar i den här pratstunden. Först då, kött eller kålrot?
Lite av varje.
Lika gott alltså? Mm. Östberga eller Östermalm?
Östberga med planer på att göra det lika attraktivt att bo där som på Östermalm.
Bellman eller Basehunter?
Bellman.
Varför?
Ja, men det är liksom viktigt att också värna det kulturhistoriska.